Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 9, Den ensamme. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Anna! Anna! Jag har blivit övergiven av min poddfamilj. Jag är alldeles ensam. Jag känner mig tungsint, som att det inte längre finns någon skäl att leva. Det är ett mörker. Det närmar sig. Händer på fönstret.
Hej då! Ah!
Hej Anna. Oh, skönt att höra din röst.
Ja, förlåt, jag var lite sen in. Oj. Hur är det med dig? Allt bra?
Ja, det är bättre nu.
Ja, jag hoppas inte det är allt för deppig. Den här boken var ju inte riktigt lätt läsning.
Ja, lite deppig, för vi har inte fått några nya iTunes-recensioner.
Oh.
Så gå till iTunes och recensera vår podd. Berätta vad du tycker om den ärligt och sätt ett ärligt betyg. Och varje recension som någon gör kommer nämligen öka chansen att folk hittar podden på iTunes.
Och för oss är det ju också en liten extra sporre att vi får iTunes-recensioner, för då blir vi jätteglada och vill podda mer.
Ja! Ska vi prata om den här boken?
Ja, det får vi väl ta och göra. Den ensamme alltså.
Ja.
Bok nummer 9 i Isfolksagan.
Rankad 41 av 47 böcker i den stora omröstningen som vi alltså håller på att göra om nu. Så ni kan gå till isfolket.se, klicka på Isfolksforum, gå till recensioner och omröstningar och sätta ett betyg 1-10 på varje bok. Och rädda den ensamme från att vara på botten 10-listan.
På botten 10 alltså. Jag säger att jag inte får inte hamna långt ner. Men lite från den hamnar så långt ner. För den var... Alltså den är ju överraskande välskriven. Det är massa rolig historia i den. Det är massa intressanta karaktärer. Väldigt intressant plott. Fast den är ju väldigt mycket misär.
Ja, jag hade väldigt svårt för den fram till att Dominic kom och räddade mig och sa nu blir det åka av. Och då blev det den.
Ja, men lite så.
Och boken blev vansinnigt mycket bättre.
Ja. Om vi bara tittar på början. Vi har då Annette. Som blir introducerad. Det är en väldigt kort konstintroduktion av henne. Där man väldigt tydligt förklarat att nej. Hennes mamma tycker att sex är dåligt. Annette ska aldrig njuta av sex. Fy, fy, fy.
Ja, och sen beskrev hon mig där. Män är monster, tänker bara på en sak och så vidare. Det kändes jobbigt.
Mm. Det är lite konstig ingång. Och sen så slängs vi till Mikael och hans så här, adoptivfamilj. Och plötsligt så blir det ett giftermål mellan Mikael och Annette.
Ja, man var väl tvungen att visa henne lite och varför hon var som hon var. Annars skulle hon bara vara som Mikaels mamma. Men hon har ju vissa likheter med Mikaels mamma.
Ja.
Får hon lov att säga. Så det är väl där man söker sig efter någon som är som ens mamma. Inte för att han fick välja.
Nej, men Cornelia var ju väldigt i sig utåtriktad och tog för sig. Och Annette är ju i sig också visserligen väldigt högadlig, men... Samtidigt raka motsatsen, sipp och lite tråkig, som kommer sig då helt av hennes uppfostran.
Ja, så är det ju, definitivt. Mm. Väsentlig skillnad.
Men det jag tycker är lite lustigt är liksom att boken börjar som att det skulle vara skrivet ur Anettes perspektiv, precis som vi sett i Bödens dotter och i Längtan. Men sedan så blir det inte så, utan sen blir det ju Mikaels perspektiv genom hela boken nästan.
Nej, skulle jag säga. Jo, det blir förstås mycket mer Mikaels perspektiv, men just perspektivet är någonting som kanske inte är det bästa i den här boken. För här tycker jag Margit gör sig skyldig till sin värsta sida vad gäller perspektiv. Alltså hon blir allvetande berättare, hipp som happ, och hoppar mellan folk och...
Oh, det hade jag inte tänkt på, men nu när du säger det så.
Det är så här, hon liksom sitter bakom Mikael och bara, hehe, det här vet inte Mikael, men jag vet det.
Ja, men det har du nog rätt i, för det var nog därför jag tänkte att boken var lite rörig. För, för att det var liksom, vi fick Anette och sen blev det Mikael och sen blev det någon slags, den här stora historieplotten som är jätteintressant, men som är väldigt... Man måste verkligen vara historienör för att uppskatta den.
Ja, nu kommer Dans skrythörna här. Men jag har ju 4 utgivna romaner. Och en jättestor grej som hände mig 2 år innan min första roman kom ut var att jag fick en redig utskällning av en litteraturvetare om just perspektiv.
Oj.
Och på sådana här saker, då, så att liksom, vad man ska göra med perspektiv, och liksom fick lära mig hantverket. Så att säga. Och det, Margit är verkligen inte på sin bästa humör vad gäller perspektiv här i den här boken, utan det störde mig flera gånger.
Det svänger ju väldigt mycket fram och tillbaka.
Ja, och det rycker ut den ur illusionen, tycker jag.
Mm, ja, men lite grann. Men det här ovanifrån perspektivet.
Ja, och så just när det inte är konsekvent, utan det hoppar plötsligt in när man är inne i Mikaels situation och sen bara... Här kommer en hemlighet som man inte vet om.
Mm, ja, det är lite jobbigt. Och sen blir det ett nytt perspektiv från Anette. Och sen så blir det ovanifrån. Och sen blir det Marsha Christiana kommer in och har ett perspektiv. Fast det inte är det riktigt. Och...
Ja.
Ja. Nej.
Det kommer också bli en historisk hörna i det här avsnittet. Vi kommer att berätta mer om Gabriel. Gabrielsson Oxenstierna. Av Korsholm och Vasa. Som är hans fullständiga namn. Och Karl den 10 Gustav då.
De hade ju rätt pampiga namn på den tiden alltså.
Japp.
Men då ska vi se här. Vi hoppar tillbaka då till Mikael och Anette. Och grejen varför de gifter sig är för att Anette som ursprungligen är fransyska som har kommit till Sverige och hennes mamma har dött. Och hon har en förmyndare som nu plötsligt vill gifta sig med henne. Och då tycker Marsha Christiania, som för övrigt är en, verkar vara en sjukt jävla bra personlighet, jätteintressant historisk karaktär. Och då tycker ju Marsha Christiania att fast det här kan vi inte ha, hon kan inte gifta sig med den här gubben. Men då slänger in att hon ska gifta sig med Mikael.
Ja.
Och det är ju inte så mycket konstigt, för arrangerade giftermål fanns det väldigt gott om. Och jag gillar ju liksom att, här gillar jag att det så, i början var förra tidigt på, det var Mikael känner giftermålet och vad Anette känner. För det, deras kommunikationsproblem ligger till grund för att allting går åt helvete i den här boken.
Ja, men till skillnad från spökslottet så är kommunikationsproblemen trovärdiga här. De här personerna kan ju faktiskt inte kommunicera. De glömmer inte bara bort att kommunicera på grund av att det är lägligt, utan de har ju verkliga problem i sina kommunikationsfärdigheter.
Ja, det är faktiskt helt sant.
Jag tänkte på en sak om den här förmyndaren.
Mm?
För varför vill han gifta sig med Anette?
Jag vet inte riktigt. Men hon är väl, alltså bortsett från att hon beskrivs som rätt sitt och jungfrulig och väldigt tillknäppt, så beskrivs hon som hyfsat söt. Då hade hon inte någon förmögenhet någonstans som något skräpade.
Jag tyckte det verkade som först hade hon det där godset. Och sen hade hon inte det. För att det verkade som han ville komma åt hennes gods i Frankrike. Men sen har varit den där 3-åriga pojken som hade kommit över godset.
Ja, just
för att kvinnor inte kunde ärva.
Det är lite konstigt.
Ja, det kändes ohistoriskt också. För vad jag vet så kunde kvinnor mycket väl ärva då, i brist på andra.
Han var väl tvungen att hålla Mikael i Sverige på något sätt, tänker jag. Eller Margit var väl tvungen att hålla Mikael i Sverige och inte få att isfågel spets ut senare bort i Frankrike.
Nej, vi kommer nog att se en del av Frankrike senare i sagan kanske.
Mm, kanske det. Men ja, de gifter sig i alla fall. Och här i början tycker jag det är väldigt... Jag skulle vilja beskriva att det är väldigt tjockt med saker.
Ja.
Vi har introduktionen av Anette, vi har introduktionen av Mikael. Statssättandet av Mikaels jobbiga livssituation som handlar om att han har... Han och hans fostersyster Marsha Christiania slängs med olika fosterfamiljer. De har flyttat fram och tillbaka. Mikael har fallit illa av det. Marsha Christiania har inte gjort det. Och vi har ju också plotten att Mikael är en mjuk och fin människa. Och sen till råga på allting så har vi den här intrigen som går ut på att Anettes förmyndare då, som kanske kan ogiltigförklara äktenskapet.
Ja.
Men som löser genom att Mikael plötsligt avslöjar en plott mot hertig Karl, som är Sveriges tronföljare. Det känns väldigt konstigt, för han går ner i vinkällaren, hör något, står och pratar, och sen så säger han det till Karl som löser hela äktenskapsgrejen genom att bara säga att fast jag välsignar äktenskapet.
Påminner mig ja, det påminner mig jättemycket om Game of Thrones faktiskt, när Arya springer ner i katakomberna för att jaga den där katten i första säsongen.
Ja, men nu när du säger det så.
Så att George R. R. Martin kanske stal det av Margit.
Jävla George R. R. Martin. Men det, nu när du säger det, för det känns som en plottgrej som hade passat i en mycket större bok än Den ensamma. För nu känns det väldigt hoptryckt, det känns väldigt tungt i början. Och den här lilla, jaha, så att Mikael räddade Sveriges tronföljare och så kan det gå. Och sen så plötsligt så är det tillbaka till vardagslivet. Det känns väldigt,
ja.
Det känns som en stor episk händelse som plötsligt blev, som fick väldigt liksom oepiska följder och blev väldigt liten. Jag vet inte vad den gör i den här historien egentligen.
Plotten mot en väldigt spännande hertig Karl, som vi ska berätta mer om senare.
Ja.
Är ju det intressantaste som händer i hela första halvan av boken, tycker jag. Det är väldigt synd att den är så nedtonad.
Ja. Sen har vi ju bröllopsnatten. Hurra, hurra. Den är sämst.
Jag vet inte. Jag tycker nog att den var intressant. Den kanske inte var jättespännande. Och jag måste erkänna att den här boken är en bok som jag har hoppat över tidigare gånger jag läst om Isfolket. Så jag måste erkänna det. Nu kommer det fram. Men jag tyckte ändå det var rätt intressant, för att det är så himla stelt och de har så himla svårt att kommunicera med varandra. Och det är ju en jättekontrast mot den tidigare bröllopsnatten, som också hade sina problem som vi har sett.
Ja, både Mattias bröllopsnatt och Tankreds bröllopsnatt, som också var väldigt såhär.
Ja, jag tänkte ju på Alexander och Cecilie. Men vi har sett många bröllopsnatter jag har gjort.
Ja, faktiskt. Men den här tror jag är, den här är, den är ju, den är ju intressant, men jag tror nog mest att jag vrider mig när jag läser, för den är så väldigt, det är så synd om Mikael,
ja.
Och det är så synd om Anette, på så olika sätt, och de når inte fram, och det är jätteplågsamt. Det är som att, liksom, när Isfolket blir en serie så är det den här scenen jag kommer sitta med en skämskudde och bara blunda för att känna, åh herregud vad jobbigt den här är att se.
Jag tror den här scenen kommer att försvinna.
Det hoppas vi verkligen.
Ja, och sen, men han får bara en enda dag i sitt äktenskap. För sen är det dags för att göra det män ska göra. Kriga!
Yay.
Det är stormakt Sverige.
Yay.
Vår gode vän Gabriel Gabrielsson Oxenstierna och Korsholm och Vasa. Han vill kriga.
Han vill att Mikael ska kriga.
Han vill att alla ska kriga.
Mm, för det är så det som män gör. Ja, män ska kriga.
Det är det som gör män till män.
Ja, inte att ta hand om familj och hem och göra det man vill. Man ska ut och kriga.
Ja, herregud, man kan ju vinna ära.
Och död.
Ja.
Och få typ pest och syfilis.
Ja, och ära.
Och död.
Ja, ära är jättebra.
Ja.
För då kan man så här mäta sig med andra män, hur mycket ära har du? Och de bara, jag har lite mindre nu. Bara, aha!
Aha, då är jag nog lite mer machoman än vad du
precis,
är alltså.
Precis, men man kan ju inte gärna använda liksom syfilis och sånt och mäta sig med.
Nej, precis. Vi tonar ner det.
Mm. Så det är äran man fokuserar på.
Ja, jag tycker så synd om Mikael här. För han vill inte kriga.
Nej, här har vi en vapenvägare som inte kommer undan.
Nej, han kommer ju inte undan för... Nej, riktiga män ska ut i krig.
Sen är han så fruktansvärt hänsynsfull.
Mm. Han är ju så öm och mjuk. Och herregud, Mikael är en sån här person som i dagens Sverige förmodligen har blivit veterinär eller... något sånt där.
Ja, det tror jag han skulle ha blivit bra på.
Ja. Men han är borta länge. Han är borta i 4 år minst. Och ja. Under den tiden så... Ja, han kuskar vidare runt i Europa. Och det nämns jättekort att han faktiskt träffar Tankred. Vilket är rätt bra att inte nämns mer. För det har han fått en scen i 2 böcker tidigare.
Ja, just det. Vi kan inte få scenen en gång till från andra sidan. Det blir jättekonstigt.
Det blir jättekonstigt. Och sen så hamnar han ju ut i Polen.
I det här väldigt konstiga kriget.
Mm.
När,
som jag inte förstod så mycket av alls.
Jag ska berätta mer om det sen, men det är verkligen underligt.
Det var nog det som gjorde att boken var så trög. Jag har bra koll på historien, men det här kriget var verkligen så här, jag hänger inte med. Det mest intressanta var att de hamnar i Livland som, och där tyska orden hänger. Tyska orden tycker jag om.
Ja, ja.
Men sen var det mest bara förvirring.
Ja, men det här är ju så här i 30-åriga kriget var inte 30 år långt egentligen, utan det här är ju långt efter de 30 åren har gått, men det är egentligen 30-åriga kriget som fortsätter. Men mer om det senare i den historiska hörnan.
Mm, men Mikael är ute och krigar och då får, det räcker med en natt för att bli med barn, för Annette får en liten son som heter Dominic.
Ja, en dag ska jag berätta för dig hur det går till.
Att få barn.
Ja, det räcker med en natt.
Det ser jag fram emot. Ja, det får vara den andra podcasten vi har.
Avsnitt 48, Blommor och bin.
Blommor och bin och isfolkshistoria. Ja!
Och här, återigen, när utmärker sig Marka Christiana där med att faktiskt upptäcka Dominics förmågor.
För Dominic visar sig vara något av en tankeläsare, minst sagt.
Ja.
Och jag fattar inte hur inte mamma Annette märker detta.
Ja, men hon är väl för inskränkt helt enkelt. Hon tycker väl att han bara är hänsynsfull.
Ja, men alltså så här, barn är inte så hänsynsfulla eller uppmärksamma på världen när de är 3-4 år.
Jag tycker nog Dominic är den mest spännande personen i hela boken. För att han är där med sina gula ögon och sina konstiga egenskaper och verkar lite allvetande sådär.
Ja, lillgammal själ.
Ja.
Jag tycker det är mycket isfolk med lillgamla barn. Vi hade ju Mattias med, Dominic slår ju faktiskt Mattias i lillgammalhet med hästlängder.
Ja, det vet jag 17 med gruvorna och grejer, men ja.
Ja.
Eftersom han blev ju lillgammal, så att säga. Dominic är det från början.
Precis, han bara har det. Men Marsha Christiania, förutom Dominic så är Marsha Christiania min favoritperson i den här boken. Herregud.
Ja.
Ja, och sen så går vi tillbaka till godset då. Till Mikael.
Ja.
Och nu blir det mysterium.
Ja. Vi är återigen i ett konstigt hus. Det är en konstig kvinna. Det är spökslottet all over, fast med en annan twist då.
Ja, och vi har en familj som har en söt dotter, precis som i spökslottet, som Mikael börjar intressera sig för. Så det är inte som i spökslottet där.
Nej.
Och Mikael börjar inse att han kanske är kär i den här Birgitte. Och det är inte som i spökslottet. Men det är ju någonting skumt som pågår här.
Definitivt någonting skumt.
Mm.
Åh, en hund! Lilla troll!
Troll! Den sötaste hundvalpen någonsin.
Mm, jag läste den här med en hund i famnen i princip. Så att, ja. Jag kände starkt för troll.
Ja, troll är fantastisk.
Ja, stackaren. Mm. Vad han råkar ut för.
Men han får ju det bra till slut.
Så, vi har de här skumma von Steyerhorns då. Stjärnhorns, vad heter de egentligen?
Stjärnhorn tror jag.
Nu måste jag snoka i boken.
Ja, men...
ja, och det är då greven och hans fru och deras unga dotter då som lägger an på Mikael. Men de försöker självklart få reda på så mycket som möjligt om... Steyerhorn heter de faktiskt.
Steyerhorn då?
Och de försöker då få reda på svenska militärhemligheter som de, sen när ryssen kommer så ska de gå ut och säga haha, ni kan inte ta vårt gods för vi har en massa hemliga svenska informationer. Så kommer ryssarna att tycka, vi tror att ni ljuger och så kommer de bli skjutna och så kommer de att ta gods.
Ja, alltså det hade ju varit en jättebra plan ifall de inte hade koll på militärstrategi, men det är ett bra försök de gör.
Men Mikaels tjänst, vad gör han? I den där byn. Han bara lallar omkring.
Jag vet faktiskt inte vad han gör. Han håller koll. Typ.
Ja, men han verkar inte göra det på något ordnat sätt. Utan han bara är ledig hela tiden. Och lallar omkring och ingen är i byn.
Nej, men han gör som typ lajvare gör första dagen på lajvet. Man går runt och kollar läget. Sen går man ett varv till. Och sen så typ börjar man prata med någon. Och sen så går man på middag och socialiserar. Men sen så bara lallar man runt.
Ja, det är exakt det han gör faktiskt.
Ja, för det, alltså det finns ju ingen strategi vad han gör, han är ändå kapten.
Ja, och liksom, vi får inte höra någonting om själva tjänsten. Men det verkar mest som att han är tvungen att stå på vakt någonstans lite då och då.
Ja, någon gång måste han ändå sköta sitt jobb.
Ja, det känns som ett live. Han är på live ett livland som är dåligt arrangerat.
Ja, dåligt arrangerat, det är dåligt skrivna roller. Och någon roll som inte riktigt någon har koll på. Och det är ju nämligen den här, ja, ägarnas faster, säger vi väl nu.
Ja, just det. Den mystiska kvinnan i huset då som bara han ser.
Ja, som är en typisk spelledarperson då om det här. Varsitt live som smyger runt och ingen vet vad hon gör där. Men hon letar upp Mikael väldigt aktivt.
Ja.
och ger en massa hintar om att allt inte som det ska vara.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga om den här plotten. Den är inte den bästa i boken.
Det är inte den bästa. Alltså, den är, nej.
Sen är Mikael, jag tycker att han är vansinnigt naiv och korkad där.
Ja.
Och han framstår inte som det i övrigt.
Nej, men här är verkligen ingen koll alls. Och, nej, han missar såna uppenbara grejer. Den här kvinnan då, fastän som smyger runt och liksom... Åh, det här, du vet ju det här. De får inte gå upp här. Det här vet du bäst. Det är så...
Och sen att han överhuvudtaget lyder henne. Varför gör han det?
Det är så här... Precis, varför lyssnar du på kvinnan som uppmanar dig till smågalen?
Ja. Ja.
Som typ försöker mörda folk genom att vräka ner ett helt tak över dem.
Vi ska, efter vi har gått igenom boken, så ska vi ha en Isfolket-debatt. Ett nytt inslag i podden. Vi ska diskutera om hon är en människa eller ett spöke. För det är definitivt inte entydigt.
Nej, det är definitivt inte.
Men som tur är så kommer Mikael därifrån.
Mm. Och han får med sig troll.
Ja, och han får ut den här rättmätige, eller killen som ska vara i det huset, och hans betjänt då.
Precis, och den här familjen då med den här dottern som var skurka, vilket man såg komma från flera mils avstånd.
Ja, det fick man ju veta nästan direkt, känns det som.
Ja.
Och det hade ju varit intressantare om man inte hade fått veta.
Precis. Igen det här med perspektivet du nämnde.
Ja, dessutom hela den här saken med balkongen som rasar och att greven och hans fru slås ut och blir skadade, det är ju helt onödigt. Det hade ju inte spelat någon roll om de var skadade eller inte, för att den gamla ägaren och hans betjänt får ju tag på ett gevär och hade lika gärna kunnat övermanna dem också.
Precis. Det känns som att det är en historia, som att det här var tänkt att bli en annan historia, men så tryckte man in en massa småplottgrejer.
Ja.
För huvudfokus i hela boken är ju Mikael mår inte bra.
Det är verkligen huvudfokus, och ibland misstänker jag ju Margit för att stoppa in historier som hon inte menade skulle vara Isfolket, för att hon var pressad och hade varit tvungen att producera 8 böcker om året.
Jag tror att det här är en sån bok för att här känns som, så sagt, som den här plotten att rädda Sveriges tronföljare i början, så känns det är mycket som är intryckt som är en transportsträcka fram till att vi faktiskt kommer till Norge.
Ja, och boken blir ju oändligt mycket bättre så fort vi är tillbaka i Gråsningsholm.
Ja, för nu är det liksom bara mest saker som går ut på att Mikael är naiv fram till fokus att nu mår Mikael dåligt, och saker händer rent historiskt sett som krig och ångest och misär.
Ja.
Som är en slags inbäddning.
Men hem kommer han till slut efter en lång resa tillsammans med troll.
Troll! Ja!
Troll!
Ja, och han får träffa sin son. Och Dominik och troll hittar varandra och allting är jättevackert.
Det tyckte jag var en jättefin scen när han fick träffa Dominik.
Mm, jag blev jätterörd faktiskt.
Men, och han tillbringar 1,5 år där innan han blir utkörd av Gabriel Gabrielsson, Oxenstierna av Korsholm och Vasa. Som tycker, va?
Nu har du ju gått hemma länge nog. Ska du och kriga?
Ja,
nej, jag vill inte ut och kriga.
Du får ju inga XP när du går här. Du måste levla.
Men jag trivs bättre här. Det kan vara lugnt och skönt att typ fokusera på att inte se typ konstiga saker utanför mitt fönster.
Ja, precis. Och inte komma någon vart i mitt äktenskap.
Ja, för Anette och Mikael, eller Anette och Mikael hittar ju inte varandra. Det går inte.
Men de vill ju, men nej, de är helt enkelt kassa på det.
Mikael börjar ju den här perioden, liksom i den här delen av historien, må otroligt dåligt. Det är konkreta ångestanfall, det är depressioner, det är hallucinationer, och fan, och hans moster och Anette är världens dåligaste person på att hantera detta. Och hon är ju rädd för Mikael, för att han är en man.
Ja, hon har ju verkligen inte fått en bra uppfostran.
Nej.
Men de skriver söta brev till varandra när han måste åka ut och kriga igen.
Ja, jag gillar de breven. Det tyder ju ändå på att så, här, så länge de inte typ pratar IRL så funkar det rätt bra. De hade verkligen behövt vara i nutiden och hålla på med Facebook hela tiden.
Ja, men till sist kommer Dominik och säger nu måste det hända någonting.
Mm.
Nu måste vi åka!
Mm, vi måste åka till Gråsesholm.
Han säger inte vart de ska åka heller, utan jag tyckte det var jätteepiskt faktiskt.
Just det, ja. Han sa
inte måste
det.
Fara. Måste vi åka?
Jäkerna gör det. Nej.
Precis. Och när den lilla synska pojken kommer och säger att man måste åka, då är det bara att dra.
Ja.
För Mikael vet ju vad det rör sig om.
Han har ju vetat i flera år.
Och så smiter de från stackars troll som blir alldeles jätteledsen.
Men troll måste ju vara kvar.
Ja. Och jag tycker Annettes reaktion är ganska bra också. Att hon verkligen agerar och gör någonting här.
Ja, där växer hon och blir på något sätt en person. Inte bara en slags tråkig karaktär.
Ja, men hon genomgår ju en väldig karaktärsutveckling.
Oh ja. Men vi är tillbaka i Gråstensholm.
Åh, vad skönt.
Äntligen. Det är ju här. Är det någon bok som har en lång transportsträcka så är det den här. För hela första delen är bara... Vi ska slå fast att Mikael var dåligt. Sen kommer vi till Gråstensholm och då händer allting.
Ja, men här kommer vi verkligen till Gråstensholm till skillnad från i Spökslottet där vi verkligen fick lite av huvudplotten. Här får vi ju massa huvudplott.
Nu är vi verkligen tillbaka till familjen.
Ja, men det börjar ju ganska tragiskt där.
Ja, men vi vet inte hur tragiskt det blir. Det är den här trädolyckan i skogen, men vi vet inte riktigt hur illa det har barkat hem.
Nej. Det är verkligen en actionstart. Det här kan jag tänka mig i tv-serier också. Att så bara, gud vad sek det här är. Så bara, ja! Bara, nej! Vad är det som händer?
Ja, jag hade liksom velat ha att i en tv-serie vet jag den scenen som början på hela avsnitt 9. Och sen bara får en sån här typ, Mikael mår lite dåligt. Men typ att man får liksom, Mikaels liv i en slags flashback som en huvudplotten i Gråstensholm-grejen.
Ja, det tror jag är sunt.
För jag tycker det är så fint när liksom hela resan genom Sverige och Norge för Dominic och Mikael tycker jag tycker den är jättejobbig. För att Mikael mår så dåligt och Dominic får verkligen ta hand om honom.
Ja, hur gammal är han här? Det tyckte jag var väldigt oklart.
Här är Dominic. Nu ska vi se här. Nu ska vi kolla här.
Han är ju 4 år äldre än de andra.
Dominic är född 1652. Så han är...
Är det 1660?
Han är 8 år. För det är 1660 när han kommer
i Gråstensholm. Så han är 8 och Villemo och Niklas och Irmelin är 4 då. Fast de kändes ju inte så små.
Nej, men de är inte 4, de är 6 år.
Ja, det stod ju att han var 4 år äldre än dem.
Ja, men Villemo är född 56.
Ja, då är han ju 4 år. Då var Villemo bara 4 år. Kändes hon ju ganska brådmogen.
Herregud, ja.
En dag ska vi växa upp, haha.
Och sen blir det läskigt och jätteläskigt. Ja. Men jag tycker det är väldigt fin scen när de kommer fram till Gråstensholm.
Ja, det var ju jättefint och Are. Och här flödade mina tårar kan jag säga. Flera gånger.
Ja, men det var så fint för att Mikael känner att han verkligen kommer hem. De kliver in på Gråstensholm och alla är där. Eller på Lindalen är det. Och alla är där.
Ja, vilket misslyckat sök de har gjort efter honom. Till slut så bara kliver han in genom dörren. Och de har aldrig lyckats hitta honom.
Ja, men det är så fint också att de känner igen honom. Och ja, det är så jädra fin återförening. Jag får lite tårar i ögonen nu.
Ja.
Ja.
Och så Liv som har varit med i alla böcker.
Mhm, yay! Och här får vi ju äntligen svar på den här mysteriet med de tre stycken. Med Niklas och Villemo i förra boken, nu Dominic, de tre stycken gulögda.
Ja, så att den dödfödda drabbade fick ondskan men lämnade efter sig lite kraft då typ.
Ja, det är så jag tolkade också.
Till de här, men det var ju något problem med en av dem. Det ska vi se vem det är.
Ja, det är spännande. Men det är ju inte bara glädje sånt där, för Are ligger ju svårt skadad.
Ja, och så dräller en massa danskar in.
Det tycker jag är fint också att det faktiskt är så här hela familjen där. Och jag älskar ju Cecilia Alexander på sin åldershöst.
Ja, Alexander är 65.
Det är en väldigt anmärkningsvärd ålder i det här århundradet.
Med en massiv svart peruk.
Ja, det är väl inne.
Ja, det är nog garanterat inne. Det känns tidigt för peruker, men är man markgreve så kanske man ligger före i modet.
1600-talet, då hade man ju peruker.
Inte det mer 1700-tal?
Men 1700-talet hade man väl mer sån här lite vita puder. Nu på 1600-talet har man de här långa flödande.
Ja, så är det ju.
Mm.
Det är ju Karl den 10 Gustav grej.
Precis. Så jag tror han ser riktigt episk ut sin peruk.
Ja, jag vill se bilder och det kommer vi få göra.
Ja, snart!
När Ray kommer dit.
Mm-mm. Och nu så är det ju lite misär igen.
Lite misär igen, men det är ändå alla är samlade. Det är isfolket, det är huvudstoryn. jag är glad igen fast ändå ledsen. Och Dominik hittar ju hem. Och vi får se.
Han hittar ju hem jättebra.
Niklas healing skills här som ju verkar ganska, ganska bra.
Väldigt avancerade för att han är så liten.
Ja, han är väl 4 år också då. Så att...
Ja, matchar mycket väl Tengels.
Ja, han har fått Tengels händer, verkar det som.
Mm. Tengels händer, Dominik har fått tankeläsning och vad ville man fått, det är ingen som vet riktigt.
Ja, Dominik kan väl känna folks känslor och är en empat, men sen kan han läsa tankar också ibland.
Så var det, han känner väldigt bra sinnesstämningar.
Ja, empat skulle jag vilja säga.
Mm.
Men vem har varit det tidigare? Det känns som en ny förmåga.
Skulle vi säga att det är en ny förmåga.
Ja, ingen har ju kunnat läsa vad folk tänker. Det måste ju vara en oerhört kraftfull förmåga.
Det stod att Sol var väldigt känslig för sinnesstämningar. Och det kunde tänka att hon hade den förmågan. Men i och med att Sol inte var en så väldigt... Sol var omtänksam inte på det sättet. Så kan det tänka att det draget tonades ner hos henne. Och nu växer fram mer hos Dominik som faktiskt är... hyfsat empatisk människa i grunden också.
Ja, Sol kunde ju verkligen inte läsa Hemmings tankar, det hade hon behövt kunna.
Nej, hon kände ju av typ när det var liksom mycket stämningar och när det var magi och när det var liksom så här, ja, men vibrationer i rummen mer.
Ja, och Villemo är bara kaxig.
Mm, kaxig och lite jobbig. Tjej. Ja, som typ 4-åringar är, ja. När de typ är enda barnet och jätte så här, och växt upp i massa kärlek.
Precis, men hennes förmåga är ju ännu okänd. Men det verkar ju onekligen som att hon har någon slags förmåga av något lag.
Mm.
Vi har inte det blekaste av vad det är för något.
Nej, det kanske vi får se. Men ska vi ta i det här jättejobbiga ögonblicket nu här?
Ja, det är ju jätteepiskt.
Mm. Som sagt, Mikael har ju mått väldigt dåligt och har inte blivit bättre. Och vi har ju det här tillfället då han känner att nu vill jag inte mer.
Nej. Så fram med pulvret och lägger sig bredvid sin farfar.
Mm.
Och håller handen in i döden.
Ja, och Are. Det, man får ju undsöka här då att Are har ju letat med den begränsade medlen haft. Och i krigsstation har ju letat till Mikael i flera år. Så för honom är ju det här de lyckligaste stunderna som han har haft.
Ja, det är väl 22 år, det måste vara mer. Nej, det är 22 år sedan han var i Tyskland och såg Mikael som 3-åring.
Mm.
Så, oj, ja, det är jättebra.
Ja, det är jättefint.
Och jag har faktiskt varit upprörd på den här boken tidigare för att jag hade tyckt att det här hade varit en jätteepisk död för Mikael. Att han verkligen skulle ha dött där. Men nu inser jag att med tanke på att just, jag tror att den här boken är... någonting som får folk att läsa klart hela serien. Jag tror att den här boken, den är verkligen inte en av de bästa böckerna. Men det är så många som känner igen just den här nattsvarta depressionen. Och den här känslan av att vara helt ensam. Och isfolket har ju en förmåga att dra till sig människor som känner så här. Som hittar någonting i sagan. Och hade Mikael verkligen dött, då hade det här varit rena självmordspropagandan. Så han måste överleva.
Ja, han måste överleva, måste hitta... sitt syfte i livet, vilket han då hittar genom att börja skriva isfolksagan.
Ja, och det är ju jättebra att någon gör det.
Oh ja.
Eftersom Siljes bok är borta.
Siljes bok är borta, ingen vet vart den är.
Vi vet vart den är.
Vi vet vart den är.
Vi känner den allvetande berättaren.
Men alla andra i sagan vet inte vart den är.
Nej, städa på vinden.
Precis, vad gör
du? Någon gång, gör det en gång vart 100 år.
Ja, jag menar, skriver den bara upp grejer på vinden? Det måste ju vara ett råttbo av rang där uppe.
Ja, verkligen. Det är alltså ingen som har röjt på vinden på 100 år.
Nej, och de bara, ska vi...
Det har faktiskt bara gått 80 år, tror jag, när jag tänker efter.
Ja, men ändå.
Okej, en gång var 80 år, städa på er vind.
Precis, och gå igenom allt som ligger där, för guds skull.
Ja, de är ju många, de kan göra det till familjevent.
Mm. Men jag får faktiskt hålla med där, för att när jag var yngre så läste jag en recension av den här boken. Där det var verkligen så här att, ja, men Mikael borde ha dött, för det hade varit världens finaste dödsögonblick.
Det hade det varit.
Ja, farfar och sonen som tillsammans somnar in. Jättevackert, efter många år de varit ifrån varandra. Jättevackert dödsögonblick. Men Dominik då?
Ja, stackaren.
Precis. Liksom, det är allt de här grejerna man börjar tänka på nu. Liksom Dominik, och vi har en kärlek, och vi har en familj som också ska hålla ihop resten av livet. Så att jag är väldigt nöjd nu efter att han inte dör. Både för att du sett att det var den självmordspropagandan.
Ja.
Och för att hur fångar man upp en bok efter huvudpersonen bara begått självmord på ett sånt sätt?
Plus att han då hade verkligen varit helt miserabel. Och sen i sitt dödsögonblick var första gången han var liksom nöjd och tyckte att allting var bra. Så det hade nog inte varit bra.
Hade varit jättedåligt.
Det som hade Annette haft väldigt svårt att återupprätta sig i läsarens ögon. Och det lyckas hon ju faktiskt ganska bra med här på slutet.
Ja, precis. Hon kommer in och verkligen hjälper till. Och men då, hon växer i mina ögon.
Så vi fick inte självmordsbudskapet från boken. Men vi får budskapet att när det är svårt i kärleksförhållandet så drick vin!
Drick vin!
Ja, drick
och
vin!
Och ut till en ö och se vad som händer.
Är du hemmad? Ta en sup.
Precis.
Funkade jättebra för mig faktiskt. Jag var nykterist, jag var 22. Och var ganska hemmad. Och sen gav jag efter till slut.
Jaha.
Vid 22 års ålder. Ja, klarade mig genom gymnasiet, lumpen, började på högskolan.
Herregud.
Men sen gick det ut för. Så att, ja. Men hämningarna försvann. Ja, så att de hittar varandra till slut. Efter mycket om och men. Så pass att de bestämmer sig för att åka tillbaka till Sverige senare. De gör väl inte det i den här boken?
Nej, de bestämmer sig för det. Och det är ju verkligen det. Det är ju för att Annette vill bo i Sverige.
Ja. Varför det?
För att hon är trivsamt. Hon har sina vänner. Jag vet inte. Ja. Det finns någon plottgrej med det här. Det hade blivit för jobbigt. Det hade blivit för gosigos som Mikael hade fått vara med sin familj som man hittade typ 20 år.
Ja, de är ju vana vid att vara utspridda. Jag tror att det finns en poäng också att Margit och Harm är utspridda i alla de tre nordiska länderna här.
Mm. Alltså vi får ju in en väldigt, väldigt mycket historia på grund av det. Så jag är ju rätt nöjd.
Mm, jag tror att det är baktanken också. För att Margit gillar ju sin historia så att hon vill ju få in den.
Mm-mm. Men kort sagt, jag gillar den här boken på ett sätt. Men den är ju ångest och misär.
Det tog mig en vecka att läsa de tre första kapitlen. Men sen, när de väl kom till Gråsensholm, då gick det bara farten.
Precis, och det jag gillar på något sätt är liksom den här, det är okej att vara deppig men det går att komma upp approachen som finns.
Ja, det blir ju en feel good book till slut då. Just för att han inte dog.
Mest för att han inte dog.
Sen har vi Sol som spökar igen.
Ja, Sol kan inte hålla sig död.
Nej, och det här var ju ganska konkret spökande. Det här var väl det mest konkreta hon har gjort, att hon faktiskt pratar med Dominik.
Mm, pratar och skojar med honom medan han sover.
Alltså det är inte bara någon ande som finns kvar, utan det är ju verkligen ett medvetande.
Ja, jag tror vi kan slå fast att just i Sols fall så är hon faktiskt där. När Sol är och spökar så är hon närvarande.
Ja, undrar vad hon sa till Dominik. Det hade varit intressant att veta.
Jag vet inte, den kanske viskade en massa snuska historier.
Ja, eller hon kanske bara lekte med honom. Så att jag tyckte han var roligt.
Ja, du frågade om det kanske var den unga Sol som är hon, för hon bodde ju där hon var rätt ung.
Nej, jag tror ju att det är hon, alltså att hon existerar vidare på något sätt här. Att hon har varit med om allting och nu är hon där för att ta hand om de sina.
Mm, ja, men jag tycker det är en fin tanke.
Men sen slutar ju boken med den här svartskogsplotten.
Jag gillar inte svartskogsplotten. Jag vill bara säga det nu så det är ute. Jag gillar inte svartskogsplotten. Det här kommer prägla kommande avsnitt.
Jag försöker hålla mig positiv, men jag avskyr svartskogsplotten.
Det där är inte positivt.
Nej. Och jag tycker också att den är väldigt klumpigt planterad där. För alltså, kunde inte det ha varit med några böcker tidigare?
Precis, för det är tydligen så här, det är något som Dag har gjort. Ja, men Dag är ju död sedan jättelänge tillbaka. Och så precis så här, det här är en plott som har legat jättelänge, gammalt groll. Jag bara, vart då? Vi har inte märkt av det överhuvudtaget.
Nej, vad var de liksom? Bodde inte de? Eftersom de bodde ju långt bort då, men de kunde ju ändå nämnas när det var den här varulvsdiskussionen.
Precis!
Så här, skumma svartskogen liksom. Kan inte de vara varulvar?
Ja, alltså det är någonting. För nu känns det plötsligt som att den planteras på det sättet som att det här är allmänt känd kunskap. Men vi har inte hört ett jot om den innan.
Nej, och det känns ju lite tråkigt.
Det hade varit bättre i så fall om man gjorde den till en ny plott. Att det plötsligt var så här, någonting hände nu och därmed blev det konflikt.
Jag kunde inte bråkat med Tarald i förra boken eller något.
Precis, någonting sånt där. Någon skuld eller sådär som hände och det är klumpigt planterat.
Jag vill ju nämna också när trädet faller. Det är ju episkt nu har vi följt de där träden så länge. Och det står bara ett träd kvar.
Och det är livsträd.
Ja.
Åh, det är jättesorgligt det här.
Och det var ju synd också, för Are var ju den första... Han var ju redan jättegammal. Och han skulle ju bli ännu äldre. Så vi fick inte se hur gammal han kunde bli.
Precis.
Men vi kanske får se hur gammal Liv kan bli.
Mm-hmm. Hoppas vi.
För vi kommer ihåg att isfolksblodet ger ju väldigt långt liv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm, och motståndskraft mot sjukdomar. Så att
ja.
Har inte ens att bli ruskigt gamla om de får leva.
Mm. Det kommer att komma en som överträffar alla andra. Men mer om det senare.
Ja.
Så kan vi säga att Mikael är en dubbel M.
Och vad är en dubbel M?
Misär Mikael.
Gud ja, det kan vi lugnt säga att han är. Men han får ju det bra till slut. Både han och Annette och Dominik blir en vettig familj.
Ja, jag ser fram emot hans skrivararbete här och hans författarkarriär.
Mm.
Det är inte typiskt av en författare att lägga in en karaktär som är författare.
Jo.
För det är det enda det, är det man kan relatera bäst till.
Ja, men det är ju fel. Men det, jag tror att det passar honom, för att vi fick ju plantera att han inte skulle vara, han ska inte ut i krig, men det här är en mjukare bana för honom. Det funkar bra.
Men vad kommer Gabriel Gabrielssons Oxenstierna av Korsholm och Vasa att tycka om där?
Han kanske dör snart.
Det kanske han gör. Då ska vi ha isfolksdebatten! Det nya inslaget! Nu ska vi ta varsin debattposition här och ha en debatt. Och frågan är, den här kvinnan då, antingen fasten eller Magda von Steyerhorn då från 1400-talet, var hon ett spöke eller inte? Och Anna kommer att ha positionen att det här var minsann inget spöke. Men jag kommer att ha positionen att det är ett spöke och att det inte är fasten. Så att jag hävdar alltså inte att fasten är ett spöke, utan den svarta damen som Mikael träffar är hela tiden Magda von Steyerhorn.
250 år gammal.
Ja. Så, du får börja.
Ja. Mitt starkaste argument för att det här inte är ett spöke är ju för att vi har ett utomstående vittne som då är Tankreds krigskamrat som faktiskt var med och har sett den här då fasten.
Det är väl en fånge som berättade till och med?
Ja, det var det kanske.
Det är en svensk fånge som berättade för, som har berättat det för Tankreds krigskamrat som, och sen berättade det för Tankred.
Ja, någonting sånt
där. Så han är en svensk soldat, ja, som var där.
Och han liksom, som utomstående som kommer in och faktiskt kan säga att nej, men den här kvinnan är ju ägarens faster. Och orsaken till att hon gled runt och var på lite olika ställen i tiden var att familjen försökte få tag och stänga in henne. Och hon därför inte var med dem hela tiden, utan var på lite konstiga ställen. Det är ett helt logiskt argument. Om jag hade haft en familj som ville stänga in mig hade jag också varit lite sneaky och velat ge dem olika genom att typ riva ett golv och ett tak över dem och faktiskt hållit mig ur vägen.
Ja, det låter ju bra. Men jag hävdar ändå att det är ett spöke. Och det finns ju flera bevis på det. Dels har vi de här spåren då, och jag köper inte förklaringen att hon hade nippertippat i hans fotspår.
Varför inte det?
Utan är inte det första man kollar? om man är i den situationen. Och om han då har kunnat göra fotspår, då måste hon ju definitivt ha kunnat göra fotspår som hade varit i hans fotspår. Och också kanske inte varit helt precisa, utan hon har trampat lite bredvid och så vidare. Det borde ju synas, och han borde bara kunna kolla på de första tre fotstegen som var precis bredvid honom.
Ja, fast om man tänker så här att han kanske har skoselik 45 eller något sånt där.
Ja.
Att han är man. Han är manlig man och krigare.
Ja, han verkar väldigt stor. Det beskrivs aldrig riktigt, men hon, Annette säger hela tiden att han är stor. Och när han ställer upp henne på sängen så ser de varandra i ögonen. Och det är en ganska rejäl höjdskillnad.
Ja.
Så han måste vara 1,90 och hon är 1,50 minst
typ
den skillnaden.
Så vi slår till att han har ju stora fötter där med stora skor.
Ja.
Och då den här damen som är liten, alltså hennes skor ryms ju förmodligen mer än väl i hans fotspår, så hon kommer inte trampa utanför. Och det är helt logiskt att man har tunna skor och vill gå till, och inte vill gå i snö med dem. För att om man tänker så här, om man har tunna inomhusskor eller 600-tal som är öppna längst ut och vi ska gå tillbaka i snö, då kommer snön komma in på huden, på strumporna och sen in i skorna. Det vill jag inte ha med om. Det är mycket mer logiskt att gå i en annans fotspår.
Okej, jag är beredd att gå över till nästa punkt då. Mm. Sen har vi ju själva den här hugsoten då, om den har kommit av ett spöke och så vidare. Och dessutom då att vi är i isfolket, så att det är fullständigt rimligt att det är ett spöke.
Ja.
Så det skulle mycket väl kunna vara ett spöke.
Fast nej. Om man tänker på bakgrundsstoren.
Ja.
Mikael har en krånglig familjehistoria. Död far, död mor. Runtflyttat mycket. Han är en mjuk person som har tvingats ut i ett yrke han inte vill vara. Han är ute i krig. Och han ser massaker, han upplever massaker, han är fast i ett oläktenskap, han har ingenting att komma hem till. Det är inte så konstigt att han utvecklar en full ångest av det här.
Jag vet ju att du ville hoppa över det här, men jag är nog ändå beredd att sätta lite diagnoser på Mikael.
Du får sätta diagnoser på Mikael.
Jag tror jag tar dig var en högfungerande aspergare i nivå med Bill Gates. Han var ju otroligt fokuserad och intelligent. Så att där...
Jag är böjd att hålla med dig, för att eftersom man ibland blir lite för inne i det vetenskapliga och glömmer bort det empatiska.
Ja, så därifrån kan det ju komma dåliga gener.
Mm.
Och Mikaels mamma hade ju definitivt ett antal diagnoser.
Ja, fast mest självupptagen.
Ja, men hon var ju inte en välfungerande person. Hon hade nog sina psykiska demoner.
Gud ja.
Ja, så att hans, och sen den här hemska uppväxten då, och det han inte att han gör det han inte ska göra. Men det känns ju ändå som att beröringen från Magda då triggar allt det här.
Men kan det inte vara så han gärna ville se det som att det triggar för att han faktiskt skulle få må då? Alltså jag tror att det här var något som han burit med sig väldigt länge. Och sen bara blev en händelse som var så här, jag kan inte förklara det här. Jag ser att det är inga spår och någonting måste ha hänt. Och det blev en slags triggerknapp. Jag tror inte det var beröringen, jag tror att själva händelsen...
Så kan det vara.
Men fast den utlöste den.
Jag måste erkänna att min bevisföring här är en indiciebevisning. men det finns många indicier då. Den scenen som är mest graverande är ju att Birgit inte reagerar på att hon är där. Och det framstår ju verkligen som att hon inte kan se Magda.
Jag har inget att säga om den scenen faktiskt, för det är den... Det kan, alltså det argumentet är att hon ignorerar för att det är den här, ja men jag tänker blank stare dig för du är inte ens värdig att jag reagerar på dig, men...
Nej, det är den där människan som på något sätt har lyckats gömma sig i vårt gods trots att vi har letat efter henne i flera veckor.
Precis, och då skulle min reaktion vara jag skriker och kallar på hjälp så att vi kan få fast henne.
Ja, där är hon. Och sen har vi hela den biten. Okej, säg att hon är den här människan fast ändå. Och hon upptäcker, okej, knapadeln kommer dit, tar besittning av huset, spärrar in hennes brorson som hon av någon anledning bor tillsammans med dem, och den här betjänten i en källare bakom en dörr, och Mikael tog sig igenom den här dörren med en yxa, eller hur?
Ja.
Ja. Hennes reaktion på det är inte att dra därifrån och hämta hjälp. Nu var det i och för sig inte så många kvar i byn, men om hon gick till det svenska lägret och framför där så borde ju någonting ha hänt. Men nej, hon glider omkring i sina coola adelskläder som måste vara jätteobekväma. Och hon klarar av att gömma sig på grund av alla hemliga lönndörrar som hon har. Var sover hon någonstans? Hur dålig är de på att leta? Och de har ju till och med en hund som de hade kunnat sätta på leta efter henne.
Ja, fast hunden gillar ju dem inte.
Nej, men om de hade tänkt någonting. De är ju de sämsta rövarna någonsin om de inte lyckas hitta henne.
Ja, men alltså grejen är att...
Hur stort är det här huset?
Det är förmodligen jättestort och hon har förmodligen massa hemliga lönngångar och hon har säkert något hemligt ställe hon sover. Men jag menar, hon vill ju inte trava ner till ett militärläge. Hon är ju adelsdam.
Och hon är ändå så fullständigt oförsiktig som de bara liksom tittar upp. Han får ju syn på henne hela tiden för att hon står där. Men de kan vara i den där salen utan att se henne.
Men de är väl så upptagna sig själva med att det är en rätt högfärdig familj.
Ja, de verkar ju så fullständigt kompetenta.
Mm.
Men sen också det att hon rör ju aldrig saker. Hon kan inte öppna dörrar. Och hon kan inte själv ta den där jämrans yxan. Eller till och med geväret. Och göra någonting vettigt. Utan ja, men hon bara ju... glider omkring.
Men hon är ju en adelsdam. Det är klart att hon inte ska öppna dörrar. Det gör andra åt henne. Klart inte hantera yxan. Hallå, det är manligt jobb. Klart hon inte tar ett gevär. Hon är adelsdam. Hon ska inte flexa ner med vapen.
Men är inte det att gå ganska långt?
Det finns logiska lösningar på det här.
När hennes stackars brorson håller på död. Och så bara, nej, det är, jag kan inte ta upp den yxan. För...
Det är viktigt att hålla på etiketten. Om det är någonting vi har fått reda på i den här boken ser att ibland så är det saker som inte passar sig.
Ja.
Och det här är uppenbarligen att typ öppna dörrar och ta vapen i saker som inte passar sig för en adelsdam.
Jag hade en gammal teori om det här som jag tyvärr inte kan hitta. För den fanns på min gamla hemsida där jag hade en del isfolk i. Och jag har inte fört över det till forumet. Så det fanns inte fel och missar tråden. Men den teorin gick ut på att hon måste vara både ett spöke och en människa. Men jag kommer inte ihåg vad det var som fick mig att dra den slutsatsen.
Så hon är typ en slags ande?
Nej, men att det bara är ett fel i boken. Alltså att det funkar inte att hon är bara en människa och det funkar inte att hon är bara ett spöke.
Intressant.
Men vi ska återkomma till det här när vi kommer till kommentarerna från er lyssnare. För jag frågade den här frågan om hon var ett spöke eller inte. Och vi kommer tillbaka till det när vi diskuterar fel och missarna från forumet också. Så nu antar jag att det är dags för lite historia!
Hurra!
Hörnings historiska hörna.
Yay!
Då ska vi först börja då med vår kära vän Gabriel Gabrielsson Oxenstierna av Korsholm och Vasa. Som verkar ha varit... allting som står i boken om historia är fullständigt korrekt. Det här är riksrådet. Han är riksmarskalk. Han är jättebra kompis med Karl X Gustav. Den ena versionen av Karl X Gustavs död, då är han faktiskt i Gabriels armar när han dör.
Oj.
Så att det här är i sin säng då dock, men han liksom, Gabriel håller om honom när han dör, så de stod väldigt nära varandra. Han är gift med Marka Christiana, så hon är också en historisk person, men henne kunde jag inte hitta några detaljer om.
Nej, men hon var ju kvinna liksom.
Ja, de har mycket riktigt de här fyra sönerna. Två av dem dör 1656. Hon lämnar kvar Gustav och Gabriel. Gabriel som då också förvirrande nog heter Gabriel Gabrielsson Oxenstierna av Korsholm och Vasa. De får senare fyra barn till, så de har åtta barn tillsammans.
Oj.
Två söner och två döttrar. Och den ena dottern lyckas bli väsentligt mer berömd än någon av sina föräldrar. I och med att hon är inblandad i en jättestor skandal som får uppmärksamhet i hela Europa. Men det ska vi inte prata mer om den här gången, för jag har ett svagt minne av att Margit kommer tillbaka till det.
Jag får med att jag minns lite grann också i senare böcker.
Så det är den, håll ögonen öppna efter Christiana Juliana Oxenstierna och hennes jättefeta skandal. Och Marka Christiana kommer mycket riktigt då från Löwenstein och är av ätten Scharfeneck. Men den riktigt coola actionfiguren är ju då den här greven som blir Sveriges kung, Karl den tionde Gustav.
Mm-mm.
Han är alltså barnbarn till Karl den nionde via sin mamma Katarina av Sverige som gift med Johan Casimir av Pfalz-Schweibrücken. Och det gör honom då till en tysk adelsman, men då kusin till Kristina. Och faktum är att han har försökt gifta sig med Kristina.
Oj.
Så han friar Kristina och försöker bli Sveriges kung på det sättet. Och det verkar gå ganska bra då. Hon avböjer frieriet, men han verkar bli någon slags favorit. Och han blir mycket riktigt utsedd till tronföljare.
Spännande.
Och hon gör det 1649, utser hon till sin tronföljare. Och det är 5 år innan hon abdikerar. Så att det verkar ju som att hon har gjort det i syfte att abdikera. Och att de tankarna redan fanns. Hon hade väl...
Som förberedande.
Ja, hon hade väl den här hemliga brevväxlingen med Rom och sådär. Men när då han blir kung, Kristina drar ju i princip till Rom, då är det dags att slåss. Och han har redan tillbringat den största delen av sitt vuxna liv med att kriga. Och har då fått höga positioner i den svenska armén. Men han har också varit underlydande för en massa svenska befäl. Och han invaderar då Polen ett år efter att han har fått tronen. Och det här kriget med Polen är väldigt luddigt vad syftet är.
Och det är det kriget Mikael är med i.
Ja. Så kriget med Polen då sker delvis för att kriga med Polen och ta Polen. Men Polen är ganska dåligt skick. Så att ett steg är då att förekomma Ryssland som är på väg att invadera Polen. Och det är väldigt oklart vad Karl X Gustav ville göra med Polen. Han är Pols kung en liten sväng.
Mm.
Möjligtvis var väl planen att ta hela Polen och lägga till Sverige. För så hade det faktiskt varit under Sigismund. Och det hade även varit på tal under Gustav II Adolfs sista år där på 1620-talet. Men det blir uppror i Polen ganska fort när han är kung i Polen. Och då försöker han dela Polen. Han försöker göra en deal med alla som hatar Polen. För Polen har ju en historia av att bli invaderad av alla från alla håll.
Ja.
Och syftet med att göra den här dealen då är att ta hela Östersjökusten. Och göra Östersjön till ett svenskt innanhav. Och det var ju hela tiden en tanke under stormaktstiden. Och här är den en realitet då. Men alla bangar. Ingen vill vara med på Karl X Gustavs plan.
Varför inte? Det verkar som en jättebra plan.
Ja, alla har sina skäl och inte vill vara med av grannländerna då. Men ryssarna invaderar ju då Livland till slut. Och kejsaren känner sig hotad av Karl X Gustavs framgångar. Och Nederländerna kommer och bråkar. Och Danmark hotar Karl X Gustav då. Så att alla gillar inte honom. Och ändå i den situationen så vinner han flera segrar i fältslag i Polen. Det mest berömda är tredagarslaget vid Warszawa 1656. Så alla är livrädda för den här konstiga svenska kungen då. De har ju Gustav II Adolf i färskt minne också. Så att mucka inte med den svenska kungen. Men sen helt plötsligt då så medan de samlar ihop sina trupper och har en helt stor allians mot honom. Så gör han då det här jättejärva anfallet mot Danmark. Och det har tydligen varit planen hela tiden. Han hade insett att Danmark kunde bara tas söderifrån. Så han hade hela tiden haft det här viljan att ha en armé söder om Danmark så han kunde invadera Jylland. Och planen här då, han slår ner Danmark och vinner de med det här galna tåget över Stora Bält. Kommer till Köpenhamn, har erövrat Danmark i princip. Och hans plan är att Danmark har varit i så många krig med Sverige under så många år. Det här går ju tillbaka alltså till, jag håller på att göra en dokumentär om Stockholms blodbad. Och det här går alltså tillbaka till 1350-talet, Valdemar Atterdags plundring av Visby och sånt där. Det är sånt som spökar. Och det har ju pågått då i 300 år, det här bråket. Så hans plan är ju, om inte att göra Danmark, Danmark ska inte finnas. Men det fungerar inte riktigt då, för ingen skulle hålla med om det här. Så han hittar till slut en annan europeisk furste. Och det är ingen mindre än The Lord Protector of England, Oliver Cromwell.
Jädrar.
Ja, så Oliver Cromwell och Karl X Gustav ska dela Danmark mellan sig. Det går ju inte alls så bra då, för Oliver Cromwell har lite annat att stå i.
Lite grann.
Ja, så att hela slutresultatet av det här blir ju då att Sverige får sina nutida gränser i förlängningen. Men det var aldrig planen, utan det var definitivt många större planer som blev den här lilla planen.
Gud, tänk ifall England och Sverige delat upp Danmark mellan sig.
Ja, det hade varit ganska bizarrt. Men ja, det är en fortsättning på 30-åriga kriget på ett sätt. Och vi får ju även de här konstiga länen i Norge då som vi behåller ett tag.
Ja, just det. Ja.
Och sen kommer ju då direkt efter det här, 1658, det här är 2 år senare, så anfaller ju Danmark igen och det nämns ju i boken också.
Mm.
Och där går det inte alls lika bra då. Och här kommer en massa österrikare som var någon anledning hans ärkefiender. Polacker och brandenburgare och slåss på den danska sidan då. Och då går det dåligt för de svenska besittningarna i Tyskland. Och ingen hjälper honom. Och sen då när han kommer hem så dör han under... Han är alltså med i runt 20 slag. Men han dör av den här konstiga sjukdomen som drabbar honom. som man inte har någon riktigt... En influensa som övergår i lunginflammation.
De var ju rätt känsliga mot sjukdomar på den tiden. Det fanns ju ingen bot, så att minsta förkylning kunde ju vara dödlig.
Han var ju dessutom då ganska fet vid det här laget.
Ja.
För han hade en glupande aptit. Och han ligger döende ett bra tag innan han dör. Och det gör han då kanske i Gabriel Oxenstiernas armar. Det finns också en greve Nils Brahe som är där och de har en gruppkram. Och hans sista ord är, ska vi säga, Gud vare mig nådelig. Och ganska stor sinnesnärvaro att säga någonting så avancerat. Låter lite konstruerat.
Låter väldigt konstruerat, men vi säger att han sa så för det låter episkt.
Ja, och det var den historiska hörnan den här gången. Jag gör ju en historiepodcast också, fan of history. Så jag gillar sånt här. Ni får se till om ni gillar det, för vi kan stryka det också.
Ta alltid emot bra konstruktiv kritik, så mejla oss eller pinga oss på Facebook om det är någonting.
Ja, då ska vi gå till vårt forum, isfolket.se, klicka på forum. För där finns det fel och missar och synpunkter från er lyssnare.
Ja, ska vi börja med felen och missarna?
Ja, vi brukar alltid börja med synpunkterna, så nu bryter vi trenden.
Mm, trenden.
Ja, fel och missar, ja. Först diskuterar vi spöken eller inte spöken, men det finns andra fel och missar här dock.
Vi har ju diskuterat den här just med Annettes arv.
Ja, på sid 7 säger Annettes mor att hon vill ha Annette lite ur vägen eftersom lyckojägare har funnit ut att det finns en giftasvuxen arvinge till slottet. På sidan 37 säger Annette att hon inte har något slott i Frankrike eftersom slottet inte kan ärvas av kvinnor. Så kanske i och för sig var det så att om man gifte sig med Annette, då kunde man ärva det, för då var man ju en man.
Ja, fast då borde ju slottet vara Annette per default till hon har gift sig, att hennes äganderätt i så fall går över.
Skulle ju kunna vara någonting med att hon bara fick slottet om hon gifte sig.
Kanske var det. Men i så fall...
Då borde ju Mikael ha fått slottet.
Ja, och på sidan 37 så har de väl inte gift sig. Jo, de har precis gift sig.
Konstigt.
Mm. De har precis gift sig, så, och då har ju den... Så då kan det inte vara att hon skulle fått dem att gifta sig. Så då måste det ju vara så att kvinnor inte kan ärva. Men det gör ju Annettes mors uttalande helt bisarrt.
Ja, verkligen.
Mm. Så det här måste vara en miss. Jag klassar det som en miss faktiskt.
Ja, sen kommer Moonwitch och säger att ett argument för att Magda var ett spöke är ju faktiskt att hon inte visar sig för sin egen brorson som hon ju just har räddat. Och säger till Mikael att han inte får nämna det. Och plus att den här brorson, om Mikael säger till honom så här, ah, din hustru ledde mig hit. Då skulle han ju direkt tänka, ja, ah, jag har ingen hustru. Men min faster smyger omkring här, hon är ungefär lika gammal som jag. Så att det är förstås henne han menar.
Ja.
Men det, den slutsatsen drar inte.
Han har ju varit instängd jättelänge, men jag förstår argumentet.
Ja, och varför går hon inte fram till honom och, ja, min älskade brorson, så här, vad bra att du inte dog. Så här, nej, jag tänker inte prata med dig för att jag är så högdragen. Så jag pratar aldrig med någon förutom isfolket.
Jag har ingen aning, det är jättekonstigt.
Ja, det är superkonstigt, så att ja, spökargument igen.
Spökargument igen, ja.
Ja, vi går vidare till andra sidan av fel och missar. Och hittar ni några mer fel och missar i boken så skriv in dem på forumet.
Precis, och här har vi igen det här fel som återkommer i en saga, nämligen med ögonfärgen. Det är Sweet Devil som skriver att på sidan 184 säger Cecilia när hon tittar på Dominique att har man sett på katten? Ännu en med Mofatengels gula kattögon. Men högst upp på sidan 190 står det, han dog lite drömmande. Det är en sötungar, det där tre grönögda. Det finns inget ont i dem.
Alltså det här felet har återkommit så många gånger.
Ja.
Att ögonen verkar skifta mellan gula och gröna. Men skiftar de synkroniserat?
Ja, precis. Ser det typ så här, i visst ljus så är de... Jag vill lite klassa det här som en miss. För det är ett stor skillnad mellan gula kattögon och gröna ögon.
Ja, halkattla kommer in här med deras ögon kanske är som bärnsten, att de är gröna eller gula i olika ljus. Eller de kanske helt enkelt är gröngula, men då borde man väl säga det.
Mm, uff, ja, den är svår. Vi lämnar den lite grann. Det är en sak som snart återkommer genom hela.
Ja, det här är säkert inte sista gången heller.
Nej, men det var de missarna.
Ja, det var de missarna. Så då över till synpunkter.
Ja, och då... Hade vi några frågor väl ställt. Vi frågade, vad tycker du om den ensamma? Vilket är bokens bästa ögonblick? Vilken är din favoritkaraktär och varför? Och frågan, är hon ett spöke eller inte?
Och då kan du få börja med mamma Tovas.
Ja, och hon skriver, jag tycker det är en underbar och gripande bok. Mikael har en svårighet att beröra djupt och även en komplicerad relation mellan honom och Annette. Man vill honom så väl genom hela boken, men allt arbetar emot honom. Dominic kommer in i bilden som en djup karaktär redan från början och även relationen mellan honom och hans far berör djupt. Och troll. Och Mikaels kärlek till djur. Jag älskar det. I normala fall tycker jag att många av Majs karaktärer kan vara lite ytliga, men Mikael är verkligen motsatsen. Man får verkligen djupdyka i ens person till att upptäcka flera sidor. Och beskrivningen av psykiska problem är djup och ger verklig förståelse för hur svårt man kan ha om man avviker från normen, i synnerhet på den tiden. Den starka scenen är när Mikael och Dominic reser till Norge ända tills när Mikael vaknar till efter självmordsförsöken. Jag grät oupphörligen 80 sidor, även om det var tionde gången jag läste boken. Jag grät också av Tarald, som jag alltid ogillat så mycket som alla andra verkar göra, att han offrar sig själv för att rädda Are. Mikael är min favoritkaraktär. Jag lider verkligen med honom och tycker om hans personlighet. Men jag lider också med Annette. Det är lätt att ironisera över hennes person, men tänk själv att ha den grundläggande fostran hon har. Tänk motsatsen, att vara uppfostrad i den andra som råder idag och få reda på att Annettes version av livet är den sanna man behöver lära sig acceptera. Hur lätt skulle det vara? Hon kämpar också. Och hade det gått lättare hade det inte varit trovärdig. Nej, det är verkligen en bok med mycket smärta där, precis för min smak. Och nej, hon var inte ett spöke.
Nästa som svarar är Paladin. Hon säger, jag gillar den ensam och skarpt. Första gången när jag läste den tyckte jag den var seg och tråkig. Men ju fler gånger jag läser den, desto mer gillar jag den. Det är ett ganska hardcore svar, så här, första gången när jag läste den. Så hon har läst Isfolkssagan ett par gånger. Kan vara så att det har mer att göra med att jag har utvecklats under dessa 10 år än att boken kräver fler omläsningar. Mitt favoritögonblick är när Mikael kommer in på Linda Len och frågar varför inte huggit ner den fallfärdiga linden. Och Liv säger så bestämt, den linden ska inte falla än. Repliken visar hennes kraft och kärlek till Are. Eftersom boken mest handlar om Mikael så blir det ju han som man känner mest för. Och han är ju lätt att gilla. Han som försöker nå fram i sitt tråkiga äktenskap. Han försöker sig på soldatlivet fast hans själ lider. Och det är så sorgligt men relaterbart att han försöker ta sitt liv när han äntligen återförenats med sin farfar Are och fört Dominic till sin släkt. Han känner att han fullfört sin uppgift i livet. Och eftersom livet själv inte ger någon glädje så tänker han att då är det inte värt att fortsätta. Sen är det en väldigt fin mening när Mikael hör Anettes röst och bestämmer sig för att börja kämpa för att leva igen. Jag måste bara ta upp det som jag tycker är en av hela sagans sorgligaste scener. När alla släktens karar går ut för att hugga träd och Tarald slänger sig fram för att rädda Are. Det gör så ont i mig. Och nej, hon är ingen spöke, men jag önskar att hon vore.
Oh. Då har vi sista svaret från Blodshämnd. Han skriver, vi minns att jag tycker det var otroligt tråkigt att läsa om Mikael när han var krig och hans psykiska svårigheter när han läste som tonåring. Men nu finner jag det ytterst intressant och igenkännande. Jag har alltid tyckt det var kul att läsa om Mikael och Annette hemma i Sverige, även om verkligen avskyr Annette många gånger. Men till sist börjar hon respektera och förstå Mikael, och då tycker jag bättre om henne. Mikael är så underbar, men det är dock synd att han ska behöva må så dåligt i ensamhet. Att han inte försökte ta sitt liv tidigare är konstigt. Bokens bästa ögonblick är när Mikael kommer hem till Norge och får träffa släkten. Hela den biten är så fin, även om Ari är döende och till slut dör och Mikael försöker ta livet av sig. Jag älskar att Alexander Paladin då bär en stor svart lockig peruk efter senaste mordet. Skrattar bara åt tanken av det. Ett fint ögonblick är ändå att Mikael tyst till Are när han beslutar sig för att begå självmord. Favoritkaraktären är Mikael. En så fin och snäll människa. Han är så ensam i sin sjukdom att det verkligen gör ont i mig. Hans styrka tar sig genom allt imponerar på mig. Att han inte orkar till slut beror mycket på bristen på stöd som hans anhöriga, lät fru. Och är han ett spöke eller inte? Inte.
Oj, 3-0 till inte spöka här. Men jag vill höra vad du tycker, så skriv i kommentarerna här på YouTube eller på iTunes eller på vår Facebook-sida. Tror du att hon var ett spöke eller inte?
Och vi ser.
Ja, vi har några till saker att prata om. Vi uppmanade folk att anmäla intresse för att vara med och starta en isfolksförening i förra avsnittet.
Ja!
Och det gick ju över förväntan. Så att den här föreningen är under uppstartande. Det finns nu ett gäng människor som arbetar med det där. Och vill ni följa det så kan ni följa Facebookgruppen eller på isfolket.se kommer också komma upp mer information om föreningen. Jag tror att meningen är att den ska vara igång i februari.
Ja.
Om jag har förstått det hela rätt.
Det är så jag förstår också.
Så jättekul, vilket genomslag. Jag trodde inte att det skulle dyka upp så mycket folk så fort. Så det var jätteroligt.
Det är jätteroligt. Jag ser jättemycket fram emot detta.
Vi har också fått reda på, ja, vad är det vi egentligen fått reda på? Informationen var lite förvirrande, men isfolket ges alltså, trycks inte längre.
Nej, precis. Den har slutat, den kommer inte tryckas mer.
Nej, och det verkar ju vara ett väldigt misstag, för jag är ju svårt att tänka mig att just nu när ljudböckerna är ute och vi noterar en uppgång i isfolkets intresse, så det låter ju jättemärkligt.
Ja, men precis. Så...
Var det bara i Sverige eller var det även i Norge?
Det ska vi se här. Det som sägs är att förlag som ger ut alla isfolkade magisböcker där står boknöje ska läggas ner.
Det är ju Sverige då.
Precis. Och de kommer hålla öppet till och med augusti 2016. Och det här är ingenting som annonseras boknöje. Men om man skickar iväg och frågar vilka serier som finns kvar så kan man få köpa serierna. Och nu så är det... Nu är det... Nu ska vi se här. Sen är det oklart vem som har vem som äger dem nu, men... Det är ju värt för alla isfolkfans att känna till det att magisböcker i Sverige kommer inte ges ut mer.
Och eftersom serieböckerna kommer ges ut i 7-8 år till så kommer alltså isfolket inom några år bara vara tillgängligt på svenska som seriealbumen från Ray.
Ja, och då, ja. Så att, ja, det är lite tråkigt det här. Jag hoppas se en ändring. Augusti 2016 är rätt långt borta. Vi kanske kan få något annat bokförlag att ta över. Eller se om bokningen kan ändra sig. Men jag vill inte säga att det här är slutet än.
Nej, sen finns det väl oändligt många exemplar av isfolket tryckta på svenska kan jag tänka mig. Men jag tycker ändå att något förlag borde ta upp det här. Det är en bokserie med så pass många entusiaster.
Definitivt, jag för mig att den har sålt i ohemula mängder exemplar. Så att, och den upptäcker ju liksom nya läsare upptäcker den hela tiden, särskilt nu med ljudböckerna, så att jag känner att det blir inte en grund att sluta ge ut dem.
Jag har i mitt hem 4 uppsättningar av isfolket, kanske till och med 5.
Jävlar.
Jo, jag gifte mig med en isfolket-fan, så att hon har en egen uppsättning. Dessutom har hon, tror jag, hardback-böckerna. Så där är 3 uppsättningar, men innan då vi flyttade ihop så köpte jag 2 samlingar som folk sålde billigt på forumet. För jag tänkte det kan vara bra att ha liksom flera extra böckerna. Så att jag har inte 5 av alla böcker. Men vissa har jag nog 7 av. Och sen jag har väldigt mycket isfolket böcker.
Och jag då som inte har alla böcker i serien än.
Oj, när börjar du få problem då?
Nästa bok börjar få problem.
Oj, jag hoppas någon du kan låna den av då.
Ja. Jag har hört som lyckligt lottade som faktiskt har ett bibliotek. Som tycker att isfolket är värt att ta in.
Oh,
så jag kan faktiskt låna dem.
Ja, det låter bra.
De har alla Margit Sandemons böcker faktiskt.
Och jag ser inte fram emot nästa bok faktiskt.
Det gör inte jag heller. Men vi får kämpa och se om detta. Vi får ta oss... Det är många böcker i den här sagan hittills som har varit mycket bättre när vi läst om dem. Och jag hoppas lite grann nu att nästa bok kommer ge mig en sådan överraskning också.
Ja, den här boken var en bok som definitivt var bättre än vad jag kommer ihåg att den var.
Ja, så nästa bok, Vinterstorm.
Ja, vinterstorm. Jag hoppas det blir riktigt snöstorm när vi spelar in den. Det ska vara roligt.
Ja, det är mysigt. Det blir stämningsfullt.
En sista sak jag kom på där i de gamla isfolksföreningar då, så just Annette och Cornelia, de återkom hela tiden som någon slags, att man smädade dem i princip för att de var de tråkigaste personerna i sagan.
Oj!
Men nu tycker jag det är lite orättvist, åtminstone mot Annette. Cornelia har väl inte så mycket över för, men Annette kändes som att hon växte i den här boken och var intressant.
Definitivt, och långt ifrån de tråkigaste personerna som jag minns.
Nej, det kommer ju en del ganska tråkiga personer senare. Vad negativ jag låter idag, det här var inte bra.
Nej, nu får du peppa upp igen. Så!
Ja, bok 13! Oj, oj! Det är min absoluta favoritbok i isfolket.
Ja, vi har några böcker att beta sig igenom innan dess.
Ja, bara några stycken. Vi kommer förhoppningsvis ha en gäst i bok nummer 11.
Ja, en hemlig gäst.
Jag är lite dålig på att hålla den hemligheten, men vi ska inte säga det här i alla fall ifall det inte händer.
Nej, vi säger inte här, det tar vi sen.
Ja. Jag tror att vi är klara för idag.
Ja.
Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Jag finns på Facebook under Sesuna Seras. Jag har en blogg som heter sesunaseras.blogspot.se. Och jag finns på Twitter som Anna Seras. Och Dan då, vad kan lyssnarna hitta mer av dig?
Ja, vill de verkligen hitta mig fort så ska de leta på Magic Gathering Strat på YouTube. För det har ju helt tagit över mitt liv just nu. För jag håller på med en jättestor Magic-grej. Som, och det är ju mitt jobb nu för tiden då, men av alla konstiga saker jag gör, har väl 8 YouTube-kanaler och 4 podcaster, så är det definitivt den största. Och det är då spelet Magic the Gathering. Så det är jag och 10 personer till som gör Magic-video på YouTube.
Woohoo!
Yes! Finns på Twitter, jag är också Dan Horning. Och jag är den enda människan på Facebook som heter Dan Hörning, så att jag är relativt lätt att hitta.
Mm. Men jättebra! Då syns vi nästa avsnitt.
Ja,
Vinterstorm.
Svart skog.
Ja, det blir bra.
Det blir jättebra.
Ja, ha det bra. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.